all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Jag är så att säga born and bred Huddinge. Och jag var specialist ett antal år. Jag är nu sedan ett tag utvecklingsansvarig på öronens halsanestesin. Där vi ju här på Huddinge inte har de maligna tumörerna. Så att de svåra öronluftvägarna befinner sig ofta på Solna. Men vi har en hel del annat. Och nu sedan i höstas har vi tagit över öronakuten också. Eftersom de inte får plats riktigt på NKS. Eller inte passar in i uppdraget. Jag vet inte riktigt vad anledningen formellt var. Men luftväg och akut, det hanteras ju naturligtvis 24-7 och inte bara på vårt sjukhus och inte bara på öronanestesin, utan det är ju dygnet runt. Så att jag kommer att prata lite, förlåt, vad plickar jag den här? Jag kommer ju att prata lite standard, lite tips och tricks, lite påminnelser och naturligtvis inte allt, även om det står det. Jag tänkte jag skulle fråga er egentligen vad ni är för denna. Hur många här som inte har gått någon jour alls? Ja. Gått jour mindre än 6 månader? Ja, inte så. Gått jour typ ett par år? Ja. Och mer än halva ST? Ni kan nästan gå hem. Men, nej, men det är naturligtvis det är roligt att lyfta på luftväg. Jag tycker luftväg är jättekul. Och det här är liksom poängen med det hela. Det här är målet. Jag kommer att naturligtvis bara prata om riktigt hur vi får det in i patienten, in i munnen eller i alla fall nedanför stämbanden. Det kommer ju vidare sen, hela målet med det vi håller på med, eller det största målet, är att få ut det här hela vägen till målorganet. Men allting beyond luftvägen kommer till exempel Jannis om andning, det kommer cirkulation, så att jag håller mig till det som är mer luminalt gasmässigt. Det går liksom inte att överskatta behovet. Nästa krycka, det är fånigt, ABC, ni kommer att kunna rabbla om igen, men det är en jättebra krycka i ett nervöst läge. Man börjar om, man gör som vanligt, ABC. Man tänker strukturerat och vackert. Och apropå strukturerat, ni har hoppas alla sett den nya luftvägsalgoritmen. Gått igenom den, den är ny, snyggare, enklare, mer färgglad, men den är jättefin och den är lite mer som ett luftvägs, den är lite mer som ett HLR-protokoll också ju. Jag går igenom den mer detaljmässigt senare, men att jobba strukturerat men med hög grad av misstänksamhet med luftvägen varje gång så går det ganska bra. Och om inte annat så har man i alla fall inte missat att tänka på någonting. Så att. Och sen, ni kommer visst att gå ensamma bitvis, men se till att få dit en kompis. Man ska inte hantera saker och ting ensam. Man ska inte söva ensam, man ska inte väcka ensam. Man ska ha med sig någon på IVA där de inte är lika vana. Då tar vi in en narkosläkare till om vi ska intubera. Så att det blir liksom kontentan av hela de här minuterna. Men det narkosläkaren ska göra, en central uppgift av det vi gör, är att skapa och bibehålla en fri och säker luftväg. Och då måste man ju både kunna bedöma luftvägen och kunna åtgärda luftvägen. Det finns lite bra luftvägsställen att läsa om. En del är lite enklare, men narkosguiden är också den kondenserad och bra på liksom en praktiskt hållen nivå. Den översta riktlinjen, det är dokumentet som hör till det här fina färgglada trafikljuset. Och den blev slutligen formellt publicerad i november, men tog sig väl egentligen på. Och den har varit tagit några år och den bygger på flera utländska, som DAS, Difficult Airways Society. Den bygger också på lite den här Vortex från Australien, om man känner. NAP4 är en stor studie som jag kommer tillbaka till. Bra ställen att läsa på. Och en del av de här blir som en ultrautbildning i luftväg. För att kunna hantera en luftväg så måste man veta vad det är man har framför sig. Och inte bara kunna bedöma utan att man också gör det. Akuta patienter, bedöm luftvägen. Ju fler man ser desto mer ser man förstås, men desto mer ser man av patienten och kan sålla ut. Det man vänjer sig vid är att hitta liksom fel, men naturligtvis så kommer man inte hitta allting ändå. Man måste kunna bedöma om luftvägen hålls fri. Just i akuta lägen så är det liksom elektivt så är patienten andande som kommer gående hemifrån. Akuta lägen på jourer och på operation och på akuten så kanske de inte alls är fria eller har blivit ofria. Jag tänkte att ni skulle få ge mig lite indikationer för akut intubation. Varför måste man indikera, vad finns det för indikationer för att intubera akut? Sänkt medvetande. Varför det då? skydda sin luftväg och ja, både mot aspirationer och hålla den fri. Du tappar tonus, du har ökad risk för aspirationer. Det blir också då en otillräcklig andning så att du kan få liksom både hypoxi förstås men också hyperkapni beroende på vad du har för någonting annat. Annan anledning? Jag hör inte. Inhalationsskador. Precis. Vi har inte trauma på den här sidan stan, men vi har ju andra skador som kommer och det finns ju gamla patienter som, alltså gamla patienter kan göra fel eller någonting så, men det är, och brandskadorna ska förhoppningsvis gå nordvart, men det är absolut. Så att en, liksom, en trauma och luftvägen av någon skad. Andningen kommer ju sen Janis att komma till, men det är absolut en adekvat. Det kanske inte är luftvägen som är problemet, men du har problem med andningen och orkar inte. Och då står du där och är också ganska så trängd som luftvägshanterare. Och sen operation, akut operation. Alla går på operation på nätterna. Det är ju så att säga, det är inte en urakut intubation på luftvägsproblem, men du vill, om du ska göra bukoperation eller någonting, vill du förstås ha en tub och en säkrad luftväg. Hotad luftväg. Det kan komma in patient med luftvägshinder, rent fysiskt hinder. Och det finns ju massa olika anledningar till det. Det kan vara infektion, det kan vara tumör, det kan vara som sagt svullnad av inhalation eller av hetta eller någonting annat. Så att det blir någonting. Och det är ju inte någonting som man ska göra i ett hörn på sjukhuset, utan det ska vara bästa möjliga uppställning. Kommer åter till det. Hot mot luftväg i det här fallet är ju bland annat aspiration. Alltså akut är lika med aspiration. Det är lite så. Så att det är hög grad av misstänksamhet för det. Övriga risker, de här akuta patienterna har ju säkert en cirkulatorisk påverkan eller riskerar att få en cirkulatorisk påverkan i otroligt mycket högre grad än någon som ni söver elektivt. Och det här är ändå en del av det man tar till operation. Sen träffar man ju saker och ting ute på huset eller om det är någon som ska jobba prehospitalt men kanske inte riktigt ännu i så fall. Så det är mycket annat. Men det här med luftväg är inte bara en fingerfärdighet med laryngoskopet, utan man måste liksom bygga ett ganska så tätt, finmaskigt skyddsnät av ett system. Och det här bygger ju på att man själv vet vad man gör och kan, teori och praktik. Att man vet vad de i teamet kan och att man synkar sig. Och också att det finns förutsättningar. Det finns tillräckligt många personer, det finns tillgänglighet till apparater och de resurser man behöver. Så att det är liksom, hela kartan måste vara färdig innan man kan gå över till verkligheten. Och i det så ingår förstås att man har tittat på sin patient, bedömt den. Man kan säga att om man tror att alla luftvägar är svåra, förlåt, om man tror att alla luftvägar är lätta så har man rätt i största andelen av fallen. Men samtidigt så har man inte så lätt de där som är riktigt svåra, det är där man ställer till det. Så att det är bra att få tänka till lite i förväg om man ser patienten. Akuta patienter, se dem live i förväg. Man måste ha en hälsosam ödmjukhet inför sin egen nivå. Och sen också betänka att med assistenter och annat, det är färre assistenter jourtid. Det är andra assistenter jourtid. Man är som sagt ett nytt team, som Emily sa. Det kan vara nya team varje gång, så folk som inte känner varandra så mycket. Så att det både synka och veta vad man kan och vem man gör och vem kan man få ytterligare hjälp av även inom de liksom, lokala delarna. Vem kan i så fall, i värsta fall, vara den som man kan avvara och springa och hämta utrustning? Utrustningen måste man naturligtvis känna till och klara av. Man kan inte hålla på och jobba med saker och ting man inte känner till. Det är inte okej någonstans. Känna till strikt strukturerade skyddsregler och, eller arbetsregler och algoritmer är jättebra. Både för att det är en krycka och för att det är liksom underbyggt. Så här går det bättre. Det här är bra tips på vägen. Och sen så akut är lika med stress är lika med beteendeförändringar. Försöka tänka lite på hur man själv reagerar i en kris, men det är ändå svårt att hålla det ifrån sig. Men förstå att andra människor och man själv reagerar väldigt annorlunda. Och försöka ta höjd för det och tänka ut saker i förväg. Förhoppningsvis är ni som ny primärjour inte ovanast på gänget. Utan då får man ju försöka ta nytta förstås av att det finns någon annan som kan och fråga den personen om hjälp. Och det gäller ju i förstone den närvarande gänget, men naturligtvis så måste man ju också, som jag återkommer till, veta vad man kan få för ytterligare hjälp utifrån. Det här är Huddinges, visserligen under upp- och omarbetning då, men akuta luftvägsvagn för kriser. Vad finns det i lådorna? Man måste ju känna till vad liksom nästa steg är. Ha telefonnummer och sökvägar klara, det är Emelies också. Behöver du hjälp av din mellanjour så ska du väl kanske A har med den från början. Men åtminstone B, ringa och säga att nu kommer vi att göra det här, så ringer jag och vill att du ska komma. Eller C, vet att någon annan kan ringa om du blir uppställd, uppfastnad. Så att det är det ena. Men om man hamnar i riktiga luftvägsproblem någonstans mot kirurgisk luftväg, då behöver man ju hjälp av andra. Man kanske kan klara det själv enligt algoritmer och har tränat allting, men det gör ju ingenting om man har någon annan knivvan, kirurgjour. Har man öron, näsa, halsjour som vi har fått här nu 24/7, ursäkta Solna, eller ja, akuten i alla fall, primärjour dygnet runt har ni, så kan man ju försöka få dit den om man kan vinna lite tid. Då har du någon som är betydligt traktvanare. Eller någon annan livlina. Någon vanare narkossköterska, annan person på huset. Jobba strukturerat. Någonstans hade jag en tanke till det här mera. Men den här är alltså ny, den kom i höstas. Som ni ser så är den färgglad men enkel. Istället för alla de här pilarna som har gått kors och tvärs i olika saker, så är det i princip att du får i luft men du ser inget. Du får inte i någon luft och du får inte i någon tub. Du får inte i någonting och då är det ett akut nödläge. Det är liksom anestesiologens mardröm som inte kan sluta illa. KAIKO, can't intubate, can't oxygenate, och har nu blivit en antagen term även i Sverige. Plus att de har byggt upp det lite mer som ett HLR-protokoll med liksom grundprinciper och lite reevaluering. Och apropå KAIKO så är det då naturligtvis bästa läget är om man kan låta bli att hamna där. Tim Cook är en av mina idoler. Han är narkosläkare i BAF och pratar en del om. Han är också redaktör för den här, enormt stora studien NAP4 som kom 2011. Som han är en enkätstudie om alla luftvägskomplikationer vid anestesi i Storbritannien under ett år. Det är en fantastisk studie där man då ser massa problem förstås och sen har sorterat upp det. Och det man kunde se var att när det gick dåligt så var det naturligtvis i första hand om aspiration, absolut vanligast. Och alla de kanske inte går att förebygga, men man kan åtminstone försöka minimera. Men det handlade också jättemycket om luftvägsbedömning, att man inte gjorde en tillräckligt bra luftvägsbedömning eller att man planerade dåligt fast man såg att det var någonting, så gjorde man som vanligt. Eller i värsta fall då man gjorde verkligen som vanligt fast det var en indikation för vaken luftväg och då kajkade det ur. Man kunde också se att det gick ofta sämre för obesa. Och i alla de här tillfällena så fanns det, förutom att det fanns kanske någon bedömning i förväg, så när det väl kajkade ur så blev det blev det också en hel del mänskliga faktorvarianter, som minst flera. Kommunikationsproblem, tankefel, man hoppar över någon tanke eller något sånt där. Tiden går, man ser ingenting särskilt. Så att bedöma patienten. Vi vill ju kunna se rakt in. Det vore ju jättetrevligt. Så det är ju ganska lätt egentligen, det basala. Att se, går det inte att få till den sån här svärdsluka vy, ja, då är det antagligen ett problem. Sen är det här underbara med videoskop. Alltså när jag började så hade vi väl något man kunde använda någon gång ibland. Nu finns det ju nästan överallt och det har gjort vi kan se runt hörnet. Sen ska man få dit tuben också, så det måste man ju träna på olika sätt. Men det underlättar ju väldigt mycket, för att om patienten andas, det är klart de har en kanal, det är väl bara att ta sig runt i den kanalen. Men vi kan bara normalt sett se rakt. Så att om man börjar bedöma så är naturligtvis gap och malampati inte att förakta. Ett för litet gap är svårt. Malampati kanske har mera med maskventilation och svårigheter att göra, men det underlättar, och en hög malampatigrad kommer att vara svår att intubera också i vanligaste fallet. Nacke, det vanliga svärdslyckadelen. Kan de röra nacken ordentligt? Tjurnacke är trång här, det blir kortare stelar, stelare och orörligare. Det blir trängre på insidan också. Om det sen vare sig muskler eller fetma. Och just vad gäller fetma, men även en del smala personer förstås. OSAS är någonting man får efterfråga. Väldigt mycket svårare ofta att få till folk. Jag kommer tillbaka till det. Hur lång är hakan? Den här hakan, pilen tycker jag nästan går lite väl långt ner på halsen där faktiskt på henne. Men hur som så, tillräckligt lång haka och tillräckligt låg malampati så blir det oftast bra. Eller i alla fall mindre ofta oväntat. Svårt. Tvärtom så kan jag säga att det är kort haka och hög malampati är lättare att förutsäga att det här blir svårare. Sen är det ju så att 50% av alla svåra luftvägar är oväntade. Du trodde fastän du gjorde din bästa bedömning så hamnade du i någonting ändå. Och det är då man måste ha den här misstänksamheten. Nacken delat med TMD, det nämner Sverige också nu i sin de här riktlinjerna, som att en halsomfång i centimeter, om man tänker sig att det är över 44 någonstans, så börjar det bli risk för svårt oavsett vad du har. Men om man delar det med TMD och det är hög kvot högre än 5, det är väldigt tjock nacke, väldigt låg kort haka, så kan man räkna ut att man är i problem. Men det kan man nästan se på utanskriften också. Ser man ut så här så är det antagligen inga problem. Bredkäftad, jag får säga, men lite som jag. Stor mun, öppet gap, fina friska tänder, slank och fin, kvinna, ung, rörlig, vajert. Men det är ändå kanske så att man är ovan. Hur många intubationer behöver man för att vara hyfsat körklar? Gissa. Vad tycker ni? Vad säger du? 90-100, ja. 80-100 har jag hört. Någon säger 50, men 80 i alla fall. Ett antal intubationer, och det är ändå bara de, så att säga, förväntat okej, luftvägarna. Är en svår patient så ska du inte stå där ensam med du narkotikaren. Då tar man ju dit och taggar man upp. Om man är förberedd så kommer det gå mycket, mycket bättre. Man har tagit dit allting från början. Hade jag något mer här? Jag tror inte det. Nej. Som ni ser, det är ju, de allra flesta patienterna går det relativt bra att maskventilera med eller utan lite hjälp. Nu på jourtid så är det oftare RSI, det vill säga ni tänker inte ventilera alls om ni slipper. Men om patienten blir hypoxisk så måste man ju ändå naturligtvis prioritera syresättningen. Då får man ta det lite nätt. Så att de allra flesta går bra, men när det är svårt, då kan det ju bli väldigt, väldigt svårt.
Förlåt, ja. Får jag bara passa på att fråga. Även mellan partier i bedömning. Ja. Jag tycker att det är olika. Får man liksom fonera eller inte? Eller
bara... Jag tror att det finns en modifierad och en inte. Gapa tungan ut och fonera eller inte. Men då kan vi se hur det ser ut, båda varianterna, så ja. Får en uppfattning. Jag tycker det är fråga om hur gott om plats det är i munnen, hur stora vulstigheter man har i övrigt. Jag tänker, nu nämnde jag inte OSAS där heller, men OSAS, vulstig, söndervibrerad slemhinna, uvula som hänger, kanske stor tunga, tjock på annat sätt så att du inte ser hårda gommen. Men om tungan, om du då fonerar, då kanske du skapar mera plats, och då vet du att du kan antagligen dra undan det med skåpet ändå, till exempel. Så att bästa möjliga vy tycker jag med patienten vaken, det vill säga sittande, inte liggande där i sängen kan du gapa. Utan sittande. Jag tycker ändå att det ger någonting. Om inte annat så får man både gapet och tandstatus och medverkan och lite sånt på en gång. Svår intubation är inte heller så himla vanligt, men det är väl uppåt en 8-10% kanske i vanliga, det blir en på två, det blir 5 promille. Det är inte så mycket. Men framförallt så får man skilja på klientel. En del patienter är per definition svårare. Obstetriska, jag återkommer till det, är ju jätteläskiga. Jag kommer på nästa. Öron-näsa-halspatienter i vanliga fall är svårare än så, och är det akuta öron-näsa-halspatienter, då kan det ju dessutom vara att de har någon patologi i övre luftvägen som är problemet. Så då är det liksom i kubik allting. Tack och lov så kajko är väldigt ovanligt, men det kommer ju att förekomma. Så man får skilja på folk och folk. Och akut då. När man tänker sig bara vanlig akut operation, så är man inne på operation, då har man ändå ganska goda förutsättningar. Det finns prylar, det finns folk som kan det de håller på med. Du kan ringa efter någon ny, de hittar i lokalerna. Men det är ändå så att det är inte alls samma sak i jourtid som dagtid. Så att det gäller ju liksom att se till att man har allting på plats tidigt som från början. Förbereda så mycket som möjligt då. Det här är lite så här superläskiga typfall ur luftvägssynpunkt. Där man ju får fundera på ileus. Hoppas att man har haft en sond som har tappat ut vad man kan. Sen får man ju, det finns olika skolor om man ska söva med eller utan sond. Men hur som helst, se till att tappa ut magen. Snitt, jag kommer på nästa. Och stor blödning, alltså nu menar jag inte luftvägsblödning egentligen. Utan stor blödning av annan anledning blir en helt cirkulatorisk instabil patient. Då vill du åtminstone ha luftvägen säkrad så du kan få in syret ordentligt. Men det kanske är bara kaos. Hotad luftväg. Kommer jag till lite senare också, men trauma har vi som sagt inte, men blodig luftväg kan ju komma av många andra anledningar. Vad säger du, Emelie, som hade 3 liter gastroblödning i natt? Variser från esofagus. Det är ju... Hon fick en V-son, hurra för det. Men det finns ju andra anledningar än ett liksom fysiskt liksom, volymsinskränkning eller patientens egen gränser just det. Och gravida så är det ju liksom, det är ju, allting är kubik. Dessutom har du 2 patienter. Det är ju så, mor går före, men det är ingen som vill tappa ett barn heller. Utan absolut så försöker man ju optimera allt man kan. Och det betyder ju att stressnivån också stiger och tidsplanen krymper och allting blir jobbigt. Syrekonsumtionen ökar bortåt den, alltså 40% av ökad metabolism. Och samtidigt så har du då sänkt FRC genom att du trycker upp lungorna och krymper reserven. Kanske 20% eller någonting, men i alla fall en inte föraktlig andel. Och det är ju ändå i sittande. Om man sen ska lägga sig ner också, då blir ju alla ihoptryckta. Så att det är höjdhuvudvänd är alltid vettigt. Gravida, särskilt under förlossningen, men även innan dess, har ju svullnad i slemhinnorna. Alla är nästäppta mot slutet. Slemhinnesvullnaden kan bli värre under pågående förlossning. Man kan ha sjunkande tillgänglighet. Stigande grad av malampati under en pågående förlossning. Så att, och sen vet vi då att det är högre grad av svår luftväg på de här. Det finns ju studier på. Allra värst brukar man säga att slemhinnesvullnaden är någonstans strax efter förlossningen. Och det är då det är dags för det lilla postpartum-ingreppet som kommer. Och det är någon svinkter eller en placentalösning eller någonting sånt. Så att det är hög grad av misstänksamhet och högt mål för omvårdnad och så. Aspirationsrisken förstås. Under pågående förlossning, allting bara stannar upp. Och så har man säkert nedsatt tonus eller bara ökat buktryck innan. Så att det är högre grad av att sura uppstötningar, det vet väl alla som har haft barn. Men om man då ska söva på ett urakutsnitt. Natriumcitrat hoppas jag, eller det brukar vi i alla fall alltid, jag hoppas att det är andra också. Antacida är inte dåligt, utan det minskar ju i alla fall risken för det som åker ner som är surt. Däremot så skyddar det inte dugg mot partiklar förstås. Så att jag är ju stark anti alla sorters macka, paj, för att du måste äta under pågående förlossning. Och apelsinjuice liksom, oh but why, om man ändå ska ha någonting. Nej men alltså, man klarar sig väl 18 timmar utan att äta. Är man törstig, då är det fine, då får man dricka lite, men man behöver inte äta. Kava-syndrom, gravida förstås också, cirkulation, både för cirkulation till barnet och för cirkulation upp i mamma. Har du kava-problem och inte kan ligga platt, då kan du få ett hjärtstopp eller praktiskt du svimmar i alla fall av att du får dåligt venöst återflöde. Den här Confidential Inquiries är där Storbritannien utreder Why Mothers Die, som man kallar det för, mammor men också barn. Försöker liksom händelseanalysera varje sånt tillfälle. Ja. Sveriges rekommendationer nu, texten bakom där är lite både och på det. Alltså, de skriver ju samtidigt, så finns det ett avsnitt om obstetrik där det står att ja, man är RSI och så. Samtidigt som sagt, nej men alltså, jag skulle ju också prioritera att inte desaturera. Men jag kanske inte skulle ge mig på det förrän jag tycker att jag menar, om man lyckas preoxygenera och sen så får till det snabbt. Då, det går ju väldigt fort till intubation på ett akut snitt som man måste söva. Så att jag, jo, nej men jag menar att jag menar bara att jag förstår inte hur de hinner ventilera. Ja men det är 30, ja, det är knappt ens 30. Ja. Nej men jag menar att du kan ju flöda och ha lite pip. Du håller kvar masken förstås och har lite pip. Jag återkommer till det här med passiv oxygenering. Det är ju toppen. Och det är klart att på en sån gravid så kanske du inte har en fri luftväg så du kanske inte har så mycket nytta av det. Men det är klart jag skulle... Ja men det är ju återigen där med i så fall ventrikel och aspirationsrisk och så också. Alla RSI:er som du känner att du behöver ventilera så är det ju easy does it. Alltså det är ju fjärilsvingar som gärna får tassa på för att det inte ska bli liksom risk för aspiration mer än vad du hade. Men jag menar, prioritera syresättningen. Ja. Om man nu står där på operation, timeout, checklista, genomgång. Det kanske man gör vanlig timeout egentligen först när man står där med patienten och preoxygenerar, men då är det lite sent att hämta grejerna. Det här är Solnas jättefina öron-näsa halsanestesin där, Johan Ullman, Åsa Lodenius, andra hotshots, tillsammans med några av öronläkarna, Ola Bengtsson, Lalle Halmarstedt och sådana, som har utarbetat och vi håller på att bara snå över den hit. Så dels den vanliga WHO-checklistan för operation, men de har en egen för svåra luftvägar. Och den går ju att applicera på alla där man tycker att det är en svår luftväg. Där man går igenom, liksom, har vi backat upp för allting strukturerat i ordning egentligen efter algoritmen. Man tänker igenom varenda steg här. Vad gör vi om? Vad gör vi om? Vad gör vi om? Man går igenom sina plan A, B, C och D, kirurgi. Kirurgisk luftväg. Och förstås alla andra planer. Har man ställt, man synkar sig, man synkroniserar hela hjärnorna så alla är med på tåget. Det blir jättebra. Positionering förstås. Det här är lite mera bed ramp för någon obes så man ska kunna få upp vinkeln lite. Men jag tycker egentligen alla som tål det cirkulatoriskt mår ju bättre av att ligga lite uppåt med lungorna och andas i nedförsbacke. FRC mår bra av att inte magen rinner uppåt utan hellre rinner neråt. Dessutom då positionering förstås. Här är då öra till jugulum för att få bjuda lite bättre på någon. Väldigt obesa patienter kan ju ha en stor fettkudde på nacken som gör att det liksom hamnar ändå i nacken så här bakåt. Och det finns olika sorters obeskuddar, men jag tycker den vi har, den är så här hög ungefär när patienten ligger på den, så jag tycker det är meningslöst. Då tycker jag bättre att vinkla på sängen. Då kan du få till det rätt så bra. Sen så kanske du ändå behöver få till det. Men så här blir det också lite sniffing, för nu ser ni kudden extra under huvudet. Eller det som Victor kallar winning by the chin. Det här 100-metersloppet. Och är det RSI så kanske man vill ha ännu bättre vinkel på det. Men i alla fall, låt luften rinna ner för, tycker jag är toppen. Preoxygenering, samma sak där, om patienten är vaken alltihopa, då är det ju jättebra om man kan få trycka in luften lite pip, eller kanske till och med lite tryckunderstöd. Tryckunderstödet är bättre för då håller pipet i sig uppe hela vägen, då följer med inandningarna. Men man kan inte sätta på för mycket, man sätter bara två i tryckunderstöd och patienten andas bra, då får man liksom ändå lite så här följsamhet. De flesta brukar tolerera det, särskilt om man börjar på något lågt pip, att man trycker ut luften i hörnen och fyller på det. Varför preoxygenerar vi? Vad sa du? Ja, hur då?
Ja, genom att man har
ja, dykartuber. Tjoho! Du mättar ju också HB-globin, eller hemoglobinet förstås, men det beror på vad du har för HB från början, om det blir bättre eller var redan bra. Så att det är någon form av reserv där också. Och du ökar förstås också det fysiologiskt lösta syrgasen i blodet så att du får ett högt PO2, men det är ju lite mindre, det är ju verkligen inte många syremolekyler jämfört med det som du kan fylla på i 3-4 liter lunga. Kan hålla ihop det. Därför att ni kommer få på alla tentor, muntor, allting. Syres HB, alltså HBO2, dissociationskurva. Om man kan trycka så att man har mättat så här långt ut och har stora reserver i sig, så har man ju ganska så lång tid på sig på hög saturation. Allting funkar som vanligt, även om du håller på där. Vilket för all del, om tuben skulle ha hamnat fel, vilket vi går vidare på, skulle kunna maskera ett felaktigt tubläge därför att du har så bra. Och sen börjar det och du förstår ingenting därför att det har gått ut. Men det skulle du naturligtvis ha upptäckt långt innan. Medan däremot när du börjar komma ner på the slippery slope, då går det fort ut för. Så att vinna tid, och framförallt genom det extra reserven som du har i dig. Men inför munt allting, HB-dissociationskurva och saker som påverkar den, det är ett hett tips. Många varianter av påverkan och trevligt. HBF, HBA. Ja, sugen, man ska inte glömma sugen. Det är löjligt, men det är, man står där bara någonting. Ja. RSI, systrarna är ibland bättre på att komma ihåg det än jag är. Men är man rädd för aspiration, då är det klart man har en sug till hands. Är det blodig luftväg som det är, då kan man behöva två sugar. Kanske koagler, det kanske levrar sig, du kanske behöver från två håll, det kanske pågående blödning. De patienterna ska ni inte heller stå med ensamma, utan det är ju specialist- och flerpersonsfall. Men i alla fall, bra tips på vägen. Hade jag någon liten? Nej. Jag tror inte så. The relax. I love the relax. Grodgift dessutom. Men inte underdosera. Cellokurin doseras per kilo. Det finns beskrivningar av liksom kraftiga patienter på akuten i USA som väger 140 kilo. Får man 100 milligram cellodos så är man underdoserad. Då blir det för dåliga omständigheter att intubera fastän du har försökt optimera annat. Och det är säkert en svår patient ändå, så att optimera. Rocuronium så tror jag inte att mer än 100 milligram egentligen hjälper. Och om man ser till 0,6 milligram per kilo, vår vanliga intubationsdos som inte är RSI-dos, det är ger bra relaxation. Det är mer att ökar du dosen så förkortar du tiden till bra relaxation. Och sen så är durationen förstås bättre på Esmeron. Så att om det är så att det blir problem och det drar ut på tiden, då kanske även relaxet börjar wear off. Och då blir det jobbigt. Om man redan börjar få det jobbigt och dessutom det som man trodde var fixat har börjat gå bort. Så att det är svårare motstånd, segare vävnader, mera tyngd i det här. Sen i NAP 6 då, som är uppföljare till den här NAP 4, alltså National Audit Project skulle jag ha sagt. Som NAP 6 tittar på allvarliga allergiska reaktioner i samband med anestesi och operationer. Den kom i maj i fjol. Där såg de att för all del antibiotika var det som gav den högsta graden av farliga allergiska reaktioner. Men på andra plats kom relax. olika sorter. Och då finns det folk, det var folk som hade, i och för sig vet jag inte om de har olika sensitiseringsgrad i olika länder. Man pratade om att i Norge hade de någon hostmedicin som kanske korsreagerade med rockeronium. Och att de där har sett massor med anafylaxier på rockeronium. Men jag tror rockeronium mest, tracheum sen och sen cielo. Och då pratar vi allvarliga reaktioner, inte bara lite rodnad eller en liten, liksom, en liten urtika där någonstans där i närheten av nålen, utan allvarliga. Och problemet är att patienten är sövd. Det allvarligaste, det vanligaste symptomet på de här anafylaxierna var hypotoni. Och rätt många patienter går ner i tryck när man söver. Så att det jag inte sa på den här bilden mellan här då, däremellan var den väldigt försiktiga induktionsdosen. Lagom induktion. Man vill ju RSIA, men man vill hålla cirkulation igång. Så det är ju fantastiskt bra i alla sorters akuta och sköra lägen att ha någon rullande eller ge ett bolusdos, men ännu hellre rullande cirkulationsstöd. Men jag tänkte överlämna det till cirkulationsfolk. Som jag hoppas kommer sen. Om man har problem med syresättningen eller luftvägen, så är det jättebra att ge syrgas kontinuerligt. Flöda. Man kan blåsa i näsan. Grimma, som man blåser på 15 liter när patienten har somnat. Thrive, som är då Optiflow, högflödesgrimma som de blåser på med. Här finns det studier på där de då ger som både preoxygenering och under operation och kollar hur lång tid apné de kan ha. Solna, andra studien här, opererade laryngoskopier i apné med högflöde. En passiv oxygenering, att så länge luftvägen är öppen så blir det ju en koncentrationsgradient i det här spatiet. Laryngoskop, alltså det var ju laryngoskopier, laryngokirurgi. Så att då blev det ju liksom att det var ett kirurgiskt laryngoskop så att det öppet dit ner. Atelektaser kan du ju få ändå. Men det är i alla fall så att det, då blir det en diffusionsgradient, eller koncentrationsgradient som du där diffunderar ner genom. Plus att om du blåser väldigt mycket så blir det lite turbulens också, så att även det kanske transporterar ut lite koldioxid jämfört med en bara helt stilla apné. Så du vinner tid på flera sätt. Så att supraglottiskt om man har det, alltså över stämbanden, upp i näsan, grimma 15 liter, en sugkateter på det där sidoflödet, 15 liter i näsan, blås på. Så har man mycket också längre tid på sig vid en svår intubation. Vanligt laryngoskop förstås, det kanske är det man börjar på. Högspecialiserade eller superspecialiserade börjar kanske gå på vuxet. Nej, barnbladet är ju Miller, raka bladet, jag vet inte om ni har sett, men det kanske gör. Det finns ju vuxenblad Miller också, som är lite mer superspecialiserade. Och är det annan superspecialiserad variant är väl att om epiglottis är förhängande och hänger i vägen bara. Att man kan lyfta det lite försiktigt, men då kan man ju inte hålla på att ta i. Så det är inte någonting som ni ska göra, då ska ni ha specialister där. Men man kan ju också ha som nästa steg, eller som första steg, Macintosh-blad på videoskop. Underbart och fantastiskt. Jag älskar C-Macen. Om det är så att det har varit svårt att titta på från början så behöver man antagligen ha en ledare. Om inte annat ska den finnas till hands, antingen i tuben eller bredvid. Som sagt, RSI, det sitter oftast en ledare i tuben, men ibland kan man behöva en bogiledare istället för den som är förböjd och sitter i. Om det inte går att titta med Macintosh-bladet, då kanske man behöver ett hypervinklat blad och verkligen titta runt hörnet. Men fördelen med Macintosh är att du kan ju se vanliga vägen också. Du kan bedöma, så du kan skifta mellan det och skärmen. Medan på det här hypervinklade så är det kört och ser runt hörnet själv. Och det måste man då ha specialledare. Det här är för sig glidescope-ledare, men den ser samma ut som C-Maxens ledare. Förböjd som man då, det här är då industriell, så snälla böj den inte. Så att trockla dit den. Jag pratar lite om här. Second curve, eller double curve pratar man om. Ni kan ju betänka luftvägen. Nasofaryx, bakresvalget, eller näsan, nasofaryx, valget, trakealtröskeln och ner i trakea. Så du kommer härifrån och sen går trakea nästan så. Särskilt om man kommer nasalt ifrån, verkligen slipa, glider med tuben längs med posteriora väggen, så kommer man nästan 90 grader i vinkel mot trakea. Så att då försöka få i tuben, det kan, fastän du står i hålet, så då får man försöka rotera och få ner det. Men var försiktig, och det kommer nästa bild. Samma sak om man har ett videoskop. Jag tänkte med videoskop som man kanske kommer via munnen då förstås, så blir det kanske bättre vinkel in. Men om du då får in det för långt, då kommer du också i den här vinkeln. Så att då kanske du ser tuben, eller ser förlåt, hålet. Långt där uppe, men du får tuben går liksom tangentens riktning runt här, hur mycket ledare du än har. Tipset där är att inte gå för djupt. Det är bättre att backa med videoskopet och ha lite sämre bild, men fortfarande se ingången förstås. Så att du får en bättre tangentiell vinkel in med tuben. Det är ofta så med videoskop, om man är, särskilt om man är ovan och ibland är det svårt ändå, att man ser jättefint men man får inte dit tuben. Backa, backa, backa. Och sen så kan du se förstås skillnaden på hur mycket bättre, hur mycket rakare linjerna blir om man får upp till sniffing. som alltså är både böja baken, böja nacken och sen skjuta fram hakan. Det här är bara för att man ska ha lite respekt för tub. Det är ett fall från oss här i höstas. Den första bilden där är i tyroideahöjd. Och det var en patient som gjorde en akutoperation. Det var en helt okomplicerad intubation utan ledare i tuben. Postoperativt så hostade hon till och fick världens emfysem. Och det här var inte bara här uppe i jugularhöjd och jugular, utan det var ner runt hela pneumomediastinum, en centimeter tjock spalt runt hjärtat i perikardiet, där vi var extremt nervösa för att få cirkulatorisk påverkan, det blir som en ventilpneumo. Lite längre ner här då, man kan se att det är apexhöjd ungefär, så ser ni bakväggen på trakea. Det är liksom diskontinuitet det här lilla öglan bakåt. Hon har fått en 2,5 cm rift i trakea. Och det enda man kan tänka sig riktigt som direkt trauma är tuben. Nu har hon i och för sig gjort en ERCP under tiden också. Och det är klart att om man åker förbi det med det skåpet flera gånger om och har kuffen där, så kan man tänka sig att det blir någon form av trycktrauma. Men det borde vara mer på esofagussidan, tycker man, om man trycker ner någonting förbi. Så att tubskada är väl det närmaste jag kan tänka mig. Hon kom hit för att försöka åtgärda luftvägen med stent. Men när man ser det här så är det inte direkt så att man vill ge övertrycksventilation. Det var jätteläskigt. Vi löste det med apné. Blåste syrgas utav bara helvete, höll sig. Men det höll sig jättebra. Vi hade 32 minuters apné på henne. Det gick fint. Men då var det en 35-årig frisk och lungfrisk icke-rökare. Som man i och för sig var ännu mer angelägen om. Inte skulle. Man ska ha respekt för vad tuben gör. Det är kanske lite kontraintuitivt att det hamnar i bakväggen, men det är där trakealskador blir. Framsidan är ju armerad och baksidan heter ju pars membranacea, inte för inte. Här stentar vi. I litteraturen finns det, alltså inte vi, öronkirurgerna. I litteraturen finns det beskrivet hur man står och suturerar, men de beskriver ju själva öronkirurgerna här. Den där slemhinnan, den är ju som smör. Och det vi var rädda för här var ju mer om man skulle göra någonting. Det här var ju bara en 2,5 cm rift och ganska högt upp från Karina. Men när jag sa det till någon av mina kollegor så att det är inte så himla stor, så bara, det kan spricka mer, det har jag sett. Man bara, åh tack. Så att det kan alltid bli värre, är ett av take home messages också. Så att, försiktigt och nätt. Jag är så optimist här. Om man inte får in någon tub och inte får in någon luft så är ju larynxmask, yay, go to grejen. Det vet ni också. Över 90% av ventilationsproblemen löser man genom att pilla ner en larynxmask. Och andra generationen, det är ju de här fina med liten kanal ner till ventrikel eller esofagusingången. Så man kan stoppa ner en sond eller en sug eller någonting och också kan få som ibland lite skvallerrör om det skulle komma upp stora mängder vätska. IGL är lite trubbigare. De här spetsigare kan ju fungera nästan som en liten stoppkork ner i esofagusmynningen. Utomlands finns ju de som opererar, kanske inte akut, ja, kanske det också. Men alltså, obesa patienter upp till BMI, BMI 50, Trendelenburgläge, gynpatienter, bukläge i larynxmask. Men jag menar, ja, i rätt händer så kan man göra nästan vad som helst med vad som helst. Men det är i alla fall väldigt bra för ventilation. Dessutom så kan man ju, inte heller ni, men om man får problem och hamnar och kan bromsa upp i algoritmen, så kan man intubera genom larynxmasker. Femmans tub får man ju ner igenom. Ja, Emelie? Ja. Kateter, nej. Nej. Det är därför jag gillar egentligen bättre de här övre. Se vad fint och stort hålet är där uppe. Oj, oj, oj. Där, man får man ner. Alltså det, där kan man stoppa ner en sond. Det beror på lite vad som är. Men om man ska intubera genom en larynxmask, då kommer man ju direkt på. Om man har något annat problem med luftvägen, om det är blod eller någonting annat, det kanske går att suga bort på något sätt. Man kommer direkt på, men man ska göra det under ögats överinseende. Blind intubation är på något vis någon sista handslösning. Man ställer bara till med skador och man står och trycker med någonting på olika ledder. Så att fiberskåp och en tub på det. Och har man då satt på ett sånt här ett skopiknä på tuben innan man stoppar ner skåpet, då kan man ju faktiskt koppla det till en ventilator och blåsa där också. Och ventilera eller i alla fall hyfsat genom syrgas under tiden. Det är ju fabulöst. Om det är komplicerat. Ja, om nu tuben är på plats, this is the only kvitto. Koldioxiden för helskott, jag får säga. Det gäller ju i alla lägen, jag återkommer till IVA, men Emma och andra sorters koldioxiddetektorer, så att man kan veta att man inte så veta så tidigt som möjligt att man har hamnat på rätt ställe. Förlåt, nu håller den här på haka av mig. Och då är inte bara att det finns koldioxid utan också hur kurvan ser ut och att den håller sig likadan. Att du inte har hamnat i ventrikeln där du andas ner lite så att det liksom försvinner alltihopa. någon patient som ventilerades på mask, eller förlåt, preoxygenerades på mask här för ett antal år sedan, en annan kollega rapade och hade druckit öl innan. Koldioxid gick upp i 12%. Kolsyra, dryck, kolsyran är, bubblorna är ju koldioxid. Det är inte jätteroligt att söva folk i så fall, för det är lite svårare att detektera var tuben hamnar. Man får hög grad av misstänksamhet och följa kurvan. Där, waveform, alltså se att du får en signatur, inte bara en siffra. Emma har vi nu även på, har vi haft på cykeln ett tag i alla fall, akutcykeln inom huset. Faktiskt också på IVA, eftersom vi inte alltid kopplar direkt till respen. Men det kan alltid bli värre, som sagt. Upprepat laryngstrauma. Tim Cook, återigen, citerar som att typiskt för luftvägsrelaterade dödsfall, det här är NAP 4 då, är att det börjar med att man kan ventilera men inte kan intubera. Det vill säga, det är en svår situation, men det är ganska stabilt. Och sen håller man på. Och sen så slutar det med att man kan inte intubera och man kan inte heller ventilera längre. Och då har man ju inte riktigt gjort patienten en tjänst. Och ännu mer om man då inte har gått vidare i sin algoritm utan fastnar vid någon form av task fixation och liksom fokus och inte kan lyfta blicken, så är det ju väldigt störigt. Är det någon här som inte har sett den här filmen? Se den. Just a routine operation. Googla YouTube. Som narkosläkare så är man ju liksom... behöver inte ens ha den här länken, det är bara googla just a routine operation. Elaine Bromley, elektivt fall, FES. Det var väl så där med ventilationen från början, var oväntat svår luftväg, men man kom liksom inte vidare. Det är en extremt fin film och hennes man deltar på ett otroligt generöst och fint sätt och har startat en liksom human factors institut efter det. Han kom från han var pilot. Så att han tyckte att det här måste vi ju liksom säkerhetsfaktor säkra. Men situationsmedvetenhet, tid som rinner, kommunikation, bortsett från att man kanske gör då felval, men framförallt det här att man bara fastnar och håller på. Hör ni mig fortfarande? Jag inte glider för långt. Tiden rinner iväg. Någon av dem som var med i den där filmen, narkosläkarna, har beskrivit i efterhand att jag hade ingen aning om att det hade gått så lång tid. Hon dog. Så. Om man jobbar strukturerat, nu är det här fjärde eller någonting gången som den här kommer upp, den är fantastisk. Om man jobbar strukturerat, och i den här varianten, så blir det ju enklare. Det är ett kognitivt stöd. Det är inte så att man måste exakt hantera den på det viset, men det hjälper en att hålla sig på banan, komma på rätt saker, ringa fler personer. Grundprinciperna blir ju att om du hamnar i någonting, ring efter flera. Det tjatar vi om flera gånger, men det blir ju så. Man behöver flera händer, flera hjärnor, flera där. Och sen ska man försöka synka sig också i en lagom ljudnivå. Det är inte så himmelens lätt. Fortsätt att ge syrgas kontinuerligt. Och nu pratar vi inte bara lite, utan nu är det bara keep it coming. Är man subglottisk så måste man vara lite försiktig. Man kan inte vara supraglottisk, kan man blåsa mycket. Resten åker ut genom näsan eller vad som helst. Men subglottiskt så finns det andra fall i England där man hade en kuckkateter som man drog på 15 liter och det blev ju som en drillborr ner ut i interkostalmuskulaturen genom liksom bronk, lunga, plevra, muskel. Han dog också. Inte jätteroligt. Så, syrgas är jättebra, lagom dos, men på rätt och bra ställen. Fastna inte och gör inte om och om och om samma. Det är lätt hänt om man kommer som nästa person att jag ska bara. Och det beror på lite vad man har för grad av kompetens. Återigen, hälsosam medvetenhet om sin egen kunskap. På samma sätt som med HLR-protokollen. Gör en cirkel och reevaluera situationen. Det här är ett dynamiskt förlopp. Apropå att det kan bli sämre, apropå att det kan svullna. Fundera på vad det är. Fundera på om det är någonting du kan förbättra. Är patienten fullt relaxerad eller inte relaxerad alls? Kan jag fördjupa anestesin eller den som håller på att bli ytlig? Därför det spänner ihop det. Går det att backa? Eller, ja, förlåt den här. Därför att just tidsuppfattningen går. Man kan behöva lite hjälp och ta ett steg tillbaka. Men då är den här delen ett bra steg att försöka få lite mer överblick och kliva ur den här stresskonen, det här fokuset på just bara det man håller på med för händerna. Det är extremt svårt att både tänka brett och stå och försöka fippla med luftväg. Man ska inte göra det, då får någon annan tänka. Det vore jättebra om man som HLR-protokoll också hade någon som förde protokoll över vad man gör och vilka tider som har passerat. Ordval, kommunikation, kvittera uppgifter och se till att du får ett kvitto på det du säger. Terminologi är också, man ska inte hålla på att slänga sig med för mycket jargong, men det är ju, en del saker måste man veta vad de betyder, andra saker måste man komma överens om vad de har betytt. kommer tillbaka till Kaiko, som är en sån här term, men andra pratar liksom om ja, akut hotande, förut hette det CICV, det blev inte lika lätt att uttala, can't ventilate. Det finns massa olika termer för de här olika situationerna, men man får ha kommit överens om en inom sitt system. Det viktigaste om man märker att det börjar barka hänåt, att jag inte får i luft eller tub i patienten, är att man inte bestämmer sig för sent. I napp 4 så såg man att även de luftvägar som lyckades så dog ju patienten ibland därför att man var för sent på med det hela. Så misslyckades ju en hel del sådana kirurgiska luftvägar också för folk är inte tränade. Och det är ju en annan sak. Men det är så. Rekommenderad metod nu för kirurgisk akut, urakut nödkoniotomi är skalpell, ledare och tub. Sen kan man lägga till med ett finger, man kan, om man har en hake, hjälpa till det. Och då finns det, jag kommer tillbaka lite länkar till filmer, men det är egentligen tänkt att man ska kunna få träna på det någon gång per år enligt Sveriges rekommendationer nu. Vi har inte haft riktigt så hos oss på Huddinge, men det har ändå lyckats, de sista 2-3 åren har det varit så. Ja, absolut, men det kommer snart. Har man tid kan man ju ringa på en öronläkare. Jättetrevligt. Vinn tid, bromsa. Åsa, Hanna och Gert, kompisar till oss. Vi har, så vitt jag vet, jag tror inte jag haft en enda nödkoniotomi på operation på Huddinge här på, jag tänker inte säga hur många år, men väldigt många år. Men det är fortfarande så att det är trevligare om det finns folk som kan det. De kanske till och med kan vinna tid så man kan. Jag tror Kristina Agvald Öhman som hade på IVA som hade en nödpatient som lyckades få till så det blev en nödtracheotomi istället. I liksom ganska kontrollerade former. Inte någon hypoxisk patient som håller på att dö utan med att det här går helt åt fel håll. Palpera, krikotera gärna på er själva nu. Krikotera det membranet. Man kan träna på patienter alltid. Man kan också bedöva transmembranöst genom en liten lokalbedövning inför intubation. Det gör de på många ställen, inte här specifikt, men subkutan nål och spruta lite grann. Då sprutar man ju genom det membranet. Det är bra träning på att hitta och liksom få in det. Det finns en massa läskiga andra saker på halsen som man inte vill skära i, men de är inte så väldigt mycket i medellinjen. Så se för guds skull till att om man skulle behöva skära, att patienten ligger rakt och inte roterad. Inte för djupt och så vidare heller. Det är ganska bra instruktioner i de här filmerna. Därför att det är så faktiskt ligger bakom. Det finns, man kan ja, få till massa olika sätt. Men, men i alla fall att man undviker onödiga komplikationer. Men skulle man någonsin hamna i det här. Som sagt, jag har aldrig. Jag har gjort på grishals. Så här korta bitar gris. Jag har gjort på modeller. Det kommer att vara så asläskigt. Så att man kommer ju stå så här ändå. Det får man vara beredd på. Men om man i alla fall har tränat på hur man ska hålla handgreppen. Så kommer det kännas mindre illa. Hoppas jag. Lite filmer, Life in the Fast Lane, DAS, YouTube, den där är egentligen Sveriges, den länken finns i riktlinjer från Sverige och den länkar till DAS på ett eller annat sätt så att det blir bra. Fona, det finns jättemassa roliga akronymer för hur man ska skära halsen av folk, men hur man ska få till en kirurgisk luftväg och en del av dem inkluderar ju även nålmetoder, men nu pratar jag kniv och så kan ni få läsa den här om nål och inte, men och kan barnmorskor så kan ni. Det här är en heroisk solskenshistoria från Nya Zeeland i mars i fjol. En grillmiddag med två par. Han sätter en köttbit i halsen och får ett hypoxiskt hjärtstopp. De tar en mattkniv från trädgårdsskjulet och hon skär honom på halsen. Dessutom är hon barnmorska så hon har ett litet hemförlossningssätt hemma med en syrgastub. Så hon stoppar ner en slang i det där hålet. Och så är det HLR och så är det IVA. Och där kommer han hem och säger, I was basically a goner. Och det bästa av allt var att hon hade läst sig till det här i Worst Case Survival Scenario, Worst Case Scenario Survival Handbook. Så att jag tycker att om vi som sysslar med det här varje dag inte skulle kunna fixa det så vi kan i alla fall träna och försöka. Förväntad svår luftväg. De här som man ser är konstiga och svåra. Då kan man ju se om man kan försöka byta metod istället för att söva. Låt bli att söva. LA eller RA, alltså lokal eller regional anestesi. Men då måste man ju ha en plan B om luftvägen inte vill sig. Det går ju inte bara förlita sig på att patienten ska klara av vaken. Har man en alternativ luftväg och söva patienten vaken då så är det, man kan videoskopera folk till sömns också. Eller i alla fall till luftväg. Och i värsta fall tracheotomera. Men annars är det vanligaste är väl vakenfiber. Om man då ändå söver, vilket är ett superspecialistfall, så måste man ju ha tillgång till akut, alltså omedelbar tillgång till kirurgisk luftväg, plan D. Sen kan man fundera över kontraindikationer för olika varianter. Om patienten står på varan kan man väl inte pilla tuben genom näsan. Men det går ju att fiberskopera oralt. Johan?
Den här bakom videolärningen på och bedöva. Och
ja. Inhalera som för en vakentub intubation. Spraya, kanske lite sedering om patienten tål det. Videoskop, då är det bättre att ha det här hypervinklade, för då kommer det lite mindre ulkigt mot tungan och det kommer mera runt, du behöver inte nudda så hårt. Eller, jag tror Johan Ullman, annan idol, har nog rätt mycket, alltså använder ibland, jag vet inte om man gör på de här vakna, men ändå, kanske mer på sövda, men milleblad som man kommer lite vid sidan om. Men jag tror att det är lite mer ulkigt. Jag har inte sett Johan söva, så att jag... Men man måste också då se till att man har kompetens för den uppscaling man tänker sig av luftvägen. Och hotad luftväg, vi pratade lite om det apropå möjligheter, tumörer, blödningar. Vi har senaste veckan haft någon visdomstandabscess, minst en fascit, infektioner här som man står med stor klump och stel munbotten och hinder. Och då har vi inte tumörerna, men det är akut. Ändå. Några kom ju hit förut, nu kommer det flera. Tecken på hotad luftväg. Spotta lite. Så. Vad är det? Strider är rätt så sent, men strider absolut, ja.
Heshet.
Heshet. Precis, då har du kanske någonting som trycker in mot stämbanden eller har någon stämbandsfullnad av svårt. Dyspné, andningssvårigheter av något slag, i värsta fall kanske hypoxi, men ökat andningsarbete. Du ser att de får liksom kämpa, kanske lite indragningar eller om inte annat lite stressad nivå. Grötigt tal, hypofaryngspåverkan, man liksom tråkar och pratar lite som en groda. Gapsvårigheter kan ju samverka med det här så du får det dubbelt så svårt. Det är trångt här, det är trångt där. Svårt att se in. Exempel. Grundprincipen är ju då bevara spontanandningen om man kan. Absolut, för att då hjälpa till, hjälper patienten till att fortsätta dra i sig syrgas. Så att du, eller bevara spontanandningen, punkt ska jag säga. Syre, den har ni hört förut. Syre. Återigen den här omedelbara tillgängligheten. Man kanske ska vara redan då färdig. Kirurgen står färdig att tvätta. Det är du som fiberskoperar. Det är tvättat på halsen. Det kanske är mer lokalbedövat för kniven. Så att du kan gå på det i hyfsat akut läge. Så att alla finns på plats på bästa miljö. Hos oss är då sal 88, örons akutsal. Man får dit öronbakjouren, man har IVA-jour eller någon annan specialistjour här, mellanjouren. Kanske kirurg också. Flera, bästa möjliga, alla på plats och taggade. Och i möjligaste mån hålla patienten vaken tills luftvägen är säkrad. Men barn går inte riktigt. Och blodig luftväg, återigen den här då, det är ju ett hinder. Alltså det rinner och det tar ljus, det är svårt, du kanske inte ser någonting. Det finns halvblinda metoder, men de har inte jag försökt någonsin. Men det är ju också en form av hotad luftväg som är läbbig. Och sen så går det ner i lungorna och klibbar igen där. Så det blir inte väldigt mycket bättre heller. Men första är att du försöker få till det. Men som sagt, vi har inte trauma, så just den delen slipper vi. Men vi har reblödningar, tonsiller. Vi har ju alla gastropatienterna, övre gastro. Det finns andra spontana patienter som blöder. Nästan färdig. Tips som primärjour ute på huset är i princip laryngoskop, ledare, larynxmask. Det löser så mycket. Och sen förstås positioneringen. Om patienten ligger på golvet, försök att få upp den på en britt som man kommer åt. Jättesvårt att intubera på golvet. Lättare med videoskop för all del, för då ser du bättre. Men försöka krypa ner på knä, kanske klibbigt och smutsigt på golvet. Så se till att få lite bättre omständigheter. Det tar kanske 10 sekunder att lyfta ut eller dra ut patienten. Prehospitalt så skulle jag vilja säga laryngsmask bara, för att det är så mycket mindre komplikationer på det. Om det är något bråttom. Den hamnar inte fel. Det ger tillräckligt bra luftväg. Pågående HLR blir lite jobbigt kanske, och det kanske aspireras, men det borde ändå vara mindre, proppar till en hel del bra i alla fall. IVA är en högrisksituation på så många sätt. Det är fel miljö, personalen där kan inte intubation på samma sätt. Sängen är bred och mjuk och konstig. Patienten är i så dåligt skick på både cirkulatoriskt och lungmässigt sätt. Preoxygeneringen har du inte så värst mycket nytta av. Det är klart du ska göra den, men du har inte alls samma... Inte alls lika mycket vinnande koncept som på operation förstås. Eftersom det kanske är lungpatologi, eller troligen är lungpatologi, som gör att du måste intubera. Så nästan vad du gör så kommer de att funka som en sten. Så att återigen, time out, checklista, se till att allting finns på plats. Få till ett optimalt första försök. Så att du inte tappar tid. Och apropå tappa tid, så NAP4 då, det här med koldioxid. Rätt många av de saker man såg på IVA, som var mycket högre frekvens av komplikationer på IVA. Därför att de patienterna är sjukare. Och för att det är svårt, handlar det om att man inte detekterade felaktigt tubläge i tid. Det gäller att göra det så fort som möjligt. Dels vill man få till det på första försöket. Men om man inte får det så vill man i alla fall upptäcka det så oerhört jäkla fort man kan. Så att koldioxid, absolut. Och där ser ni Tim Cook igen. Så de gjorde det som en understudie efter IVA, efter NAP4 här. Och den här kom för i fjol bara, ett år sedan. Där de har gått igenom allt som kan gå fel på IVA. Human factors, omständigheter, miljö, läkemedel, patientfaktorer. Jättemycket. Jag kan absolut rekommendera den här. Den är jättefin. Nu är tuben där och nu ska vi ta ut den igen. Vågar man verkligen det då? Det kanske inte var en svår intubation. Då vågar man väcka som vanligt. Men Har det varit något problem på något sätt måste man lägga upp en strategi för om man verkligen ska dra den. Eller om man ska delayed extubation på IVA eller om det är någon patologi där som måste lösas först. Jag tänkte inte säga så mycket mer om det utan det är mer så. Så. Laga efter läge. Titta på patienten. Lägg upp din plan och dina planer. En strategi är inte att ha en plan. En strategi är att ha en serie planer som efterföljer varandra om det första inte går rätt. Synka med kollegorna. Se till att du kan din utrustning. Konvertera inte för sent, men se för guds skull till att ha ringt dit någon vid det laget. Team, team, team. Syret har ni hört. Jättebra. Läs på den här och följ den. Och jobba alltid efter den här. Jättebra. Första hjälpen och sista hjälpen. Koldioxiden för guds skull. Syre. Och snart är det vår.